Tack för förtroendet att få predika här den här söndagen. Vi är ju rätt så nya här i Mariannelund, och jag jobbade just tidigare som pastor i Mälarkyrkan i 10 år som ligger i Stockholm, och jag predikade här inför jul ungefär för ett år sedan. Tiden går så otroligt fort. Men nu är jag här igen, så nu ska jag få förmånen att få predika. Och när jag fick frågan så tittade jag på datumet. Jag sa det här datumet passar bra. Och så kollade jag på kyrkoårets texter, så visade det sig att det var ju en jättebra tema som jag tänkte det där jag ska fånga upp. Och när jag tittade på texterna så var det ju en av mina favorittexter. Så det var ju så inte så mycket att fundera kring. Och det jag ska predika är alltså kyrkoårets tema, och det heter Trons kraft. Och en av de texterna är ifrån Gamla testamentet, från det första Moseboken, det 15 kapitlet, som är en av de texter som handlar om Abraham. Och jag tänker så här att jag ska egentligen predika hela, använda mig av hela kapitel 15, men vi läser inte hela, för då vi tar det lite omgångar. Men vi kan stå upp tillsammans och så läser vi i Jesu namn från första Mosebok, det 15 kapitlet. En tid därefter kom Herrens ord till Abram i en syn. Var inte rädd, Abram. Jag är din sköld och du ska bli rikt belönad. Abraham sa, Herre min Gud, vad är det du vill ge mig? Jag går ju bort barnlös. Och han sa, du har inte låtit mig få några barn, och därför blir det min tjänare som ärver mig. Men Herrens ord till honom löd, det blir inte han som är med dig utan en av ditt eget blod. Och Herren förde upp honom och sa, förde ut honom och sa, se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan. Så talrika ska dina ättlingar bli. Abraham trodde Herren, och därför räknade Herren honom som rättfärdig. Herre, nu ber vi att du ska vara med i det som jag ska dela. Jag ber att du ska besigna ditt ord, och tack för att du är här med din heliga ande. I Jesu Kristi namn. Amen. Varsågod och sitt. Den här berättelsen och hela det här textsammanhanget är ju en fantastisk berättelse. Jag brukar säga det återkommande för de som har mött mig här nu, att ja, mina favorittexter i hela Bibeln finns i första Mosebok. Jag skulle kunna predika genom hela första Mosebok. Det är sådana otroligt stringenta texter. Alltså de är så inbakade med centrala saker som man kan fånga upp hela tiden. Och den här berättelsen är bara en av de här berättelserna. Och när man talar om tron så är det ju så att Abraham är ju en av de här stora troshjältarna i Bibeln. Och vi kommer att titta på hur det fångar upp det här senare i Hebreerbrevet i Nya Testamentet. Men Abraham framställs ju just som en man med en stark tro. Och när man tittar på berättelsen om Abraham så ser man att det är ju inte en enkel berättelse. Utan berättelsen om Abraham innehåller utmaningar, svårigheter, enorma prövningar. Men det som gör att han sen i slutändan ses som den här stora troshjälten är ju att han genom allt håller fast vid Gud. Och det är någonstans det som är orsaken till varför man den här söndagen väljer att ha berättelsen om Abraham när man ska tala om tro. Och man kan ju se berättelsen om Abraham att det innehåller ett antal kriser i hans liv. Den första krisen är ju, om ni nu kan berättelsen, så är det ju så att Abraham blir ju kallad av Gud att lämna sitt hemland för att gå iväg utan att veta var han ska gå. Hans Gud säger bara, gå och jag ska föra dig till ett nytt land, och du ska bli en stamfader för ett stort folk. Så en av de första sakerna som Gud gör är att han egentligen säger, lämna ditt land, lämna ditt folk, lämna din familj. Abraham utmanas att lämna allt det som var tryggt för honom. Och det står så här då i Hebreerbrevet 11:8. I tro lydde Abraham när han blev kallad. Han drog bort till ett land som skulle bli hans. Och han drog bort utan att veta var han skulle komma. Och det Abraham kunde se, det var att mitt i det här så var Gud med. När han vågar det här steget och lämnar allt det trygga, så är Gud med honom när han går den här vägen. Den andra stora utmaningen, det är när Gud säger att du ska bli stamfader till ett stort folk. Gud ger ett enormt löfte. Vi läste här i texten hur Gud säger, gå ut ur huset och titta upp och försök om du kan och räkna stjärnorna. Så jag tycker lite skön formulering. Försök om du kan. Du kan ju pröva räkna stjärnorna. Och så föreställ dig att du kommer att bli stamfader till ett folk som är så stort att du kan inte räkna dem. Så stort kommer det här folket att bli. Och han får det här löftet om en son som han ska få då. Och vi som kan berättelsen om Abraham vet ju att lite senare när det pratas om det så säger Abraham, jag är ju så gammal och min fru Sara är så gammal, vi kan ju inte få barn. Och det står till och med när man kan läsa om när Gud kommer på besök i kapitel 18 och så skrattade, så log Sara över hela tanken på att hon skulle kunna bli mamma när de var i 90-årsåldern. Men Gud ger Abraham det här löftet om att han ska bli stamfar till ett folk som är så oändligt som stjärnorna och sanden. Och Abraham ställde ju den här frågan om hur det här ska vara möjligt. Och någonstans är det som att en stor del av Abrahams liv är en tid av väntan. Kommer det här att ske? Hur ska jag kunna bli det som Gud har lovat? Hur ska jag kunna vara säker på det? Det verkar ju aldrig hända. Vi har ju hållit på i massor med år och försöka. Det blir inga barn. Och inte nog med det. Den sista stora prövningen, om man skulle sammanfatta Abrahams liv, det är när sen väl Abraham har fått denna son Isak. Och Isak har kommit upp sig lite grann i åldern, så kan man läsa en berättelse om Gud säger till Abraham att han ska offra Isak. Snacka om en kris. Här säger Gud att han ska offra det han har väntat på att Gud ska ge honom. Gud utmanar Abraham att offra hela den framtid som Gud har sagt att han ska få. Men berättelsen av Abraham är en berättelse om en man som klarade av att hålla fast vid Guds löften genom alla prövningar. Det finns ett mönster i allt detta, och det är någonstans hur Gud utmanar och kallar Abraham att kliva ut ur trygghet och det han känner sig säker i, och utan att ens få en förklaring om hur det ska gå till. Så när Gud säger till Abraham, jag ska ge dig ett land, då funderar ju Abraham, var då? Vart är det landet? Jag säger det senare, säger Gud. Och jag ska ge dig ett barn. Och Abraham, när då? Ja, jag säger det senare. Döda ditt barn. Varför ska jag döda ditt barn? Jag säger det senare. Det är som att hela tiden så utmanar Abraham att någonstans våga gå ett steg utan att veta svaret innan. Och vid varje det tillfället så verkar han kunna möta de här omständigheterna på ett sådant sätt att han litar på Gud genom allt. Han kunde hantera livets utmaningar och svårigheter och prövningar. Och kort, den frågan som vi kan alla ställa oss själva, det är hur möter vi våra omständigheter i livet? När livet utmanas, när ditt liv prövas, så är ju frågan hela tiden samma fråga till oss. Rasar ditt liv eller kan du hantera livet och gå rakryggad vidare? Och den här texten som vi läste, och jag ska läsa en enda rad där det står av det jag läste, så står det så här: Abraham trodde Herren. Abraham trodde Herren. Det står inte Abraham trodde på Herren. Ni vet, man kan tro på Gud. Det kan man göra utan egentligen att lita på Gud. Och det den här formuleringen sätter finger på att Abraham trodde inte bara på att Gud existerar och finns, utan han trodde också att Gud i sin existens var någon som man kunde lita på och hålla fast vid. Du kan tro på Guds existens utan att tro Gud. Men Abraham trodde inte bara på Guds existens, han trodde på Guds löften. Han litade på Gud. Och det där fångar Hebreerbrevets författare upp i kapitel 6. Där det står så här från vers 13. Då Gud gav Abraham löftet svor han vid sig själv. Någon högre kunde han ju inte svära vid. Och han sa, jag ska välsigna dig och göra din ätt talrik. Abraham fick också efter tålig väntan vad Gud hade lovat. Människor svär vid en som är högre än det. Eden blir en säkerhet som tystar varje invändning. Då nu Gud särskilt ville bevisa för dem som hans löfte gällde hur orubbligt hans beslut är, gick han i borgen för det med en ed. Hans avsikt var att genom två orubbliga utfästelser, i vilka han som Gud omöjligt kan ha ljugit, ge oss en stark uppmuntran, oss som tagit vår tillflykt till det hopp som ligger framför oss. Och så avslutar författaren med, detta hopp är vår själs ankare. Hela den här texten som jag läste nu hänvisar tillbaka till första Moseboks 15 kapitel. Helheten i det kapitlet. Vi kommer att återkomma till det. Men författaren säger så här. Det Gud gör och det han lovar genom sin ed, det är vår hopps ankare. I min hemby uppe i Norrland så ligger och flyter den här stora älven Umeälven. Och jag brukar vara där ute och fiska. Och några av de mest ställena är ganska strömmande. Och när jag ska fiska där och ska ankra, då kan jag säga att det är helt avgörande att ankaret fastnar i botten. Därför att om det inte riktigt fastnar i botten, då dras båten iväg. Och då står jag inte stilla och då kan jag inte fiska utav det här området. Ankarens funktion är ju just den att den måste landa i någonting som är fast och stabilt och håller kvar båten. Ankaret har ju ingen funktion om det hänger i vattnet. Utan det måste någonstans ta tag i någonting som står fast. Och det är det som den här författaren försöker säga. Att Guds hopp och det som Abraham hade insett, det är någonstans att det enda hoppet som håller, det är det som är förankrat i någonting som är fast och stabilt och som inte ändras. Någonting som är orubbligt. Och den frågan finns ju någonstans till oss alla. Vad är ditt och mitt hopp? Vad är mitt eller ditt ankare i livet? Vad har du förankrat ditt liv i? Och här, om vi ställer den frågan, så inser vi att vi kan ju ankra våra saker i massor med olika grejer. Man kan ankra det i ett jobb, man kan ankra det i utseende, i talang, i kunskap, i en livskamrat. Man kan förankra det i massor med saker. Men alla de sakerna är ju rörliga och föränderliga. Och jag får ju konstatera som en 54-årig man att jag ser inte likadan ut som jag gjorde när jag var lite yngre. Om man inser någonstans att saker förändras. Ditt hopp håller först om du förankrar ditt liv i något som inte förändras. Utan någonting som består. Något som håller genom allt. Och det är just det som Abraham gör. Abraham, han fäste sitt ankare djupt nere i Guds löften. Och nu ska vi gå tillbaka till den här första Moseboks 15 kapitel. För efter det här som har hänt, som jag läste, så fortsätter texten så här. Herren sa till Abraham: jag är Herren som har fört dig från Ur i Kaldén för att ge dig detta land som egendom. Abraham sa: Herre min Gud, hur ska jag veta att det blir min egendom? Han svarade: hämta en treårig kviga, en treårig get och en treårig bagge, en turturduva och en ungduva. Abraham hämtade djuren, styckade dem i två delar och la dem mitt emot varandra. Men fåglarna styckade han inte. Rovfåglarna dök ner mot kropparna, men Abraham jagade bort dem. Vid solnedgången föll Abraham i dvala och skräck överväldigade honom. Ett stort mörker. Herren sa till Abraham: du ska veta att dina ättlingar kommer att bo i ett land som inte är deras och vara slavar och förtryckas i 400 år. Men det folk vars slavar det blir ska jag döma, och därefter ska de dra ut med stora rikedomar. Du själv ska leva länge innan du går till dina fäder i frid och blir begravd. Efter tre generationer ska dina ättlingar återvända hit. Först då har amoréerna fyllt sina synders mått. Solen gick ner och det blev mörkt. Då syntes ett rykande fyrfat och en flammande fackla gick fram mellan köttstyckena. Herren slöt då detta förbund med Abraham: åt dina ättlingar ger jag detta land, ända från Egyptens flod till den stora floden Eufrat. Keniternas, keniseernas, kadomerernas, hetiternas, periseernas, refaerernas, amoreernas, kananernas, girgasherernas och jeveseernas namn. Att jag klarar av att säga alla namnen. Jag är själv imponerad. Den här berättelsen är ju en ganska konstig berättelse. Så det börjar ju med att Abraham säger: men hur ska jag lita på det här? Och jag menar, det är ju en grundläggande självklar fråga. Okej, om du lovar någonting, hur vet jag att det håller? Okej, det där med tilliten till Gud. Hur kan jag lita på att det är sant? Att det kommer att hålla? Hur kan jag vara säker på det? Hur kan jag veta? Och då gör Abraham det att han sluter ett kontrakt med Gud, sluter ett kontrakt med Abraham. Och det intressanta är i den här berättelsen, om man tittar på den berättelsen, är att Gud säger så här: ta den här och ta den här baggen, ta den här geten och så ta de här duvorna. Men han ger inga instruktioner. Men Abraham gör, verkar det som i berättelsen, vet precis vad han ska göra. Han delar de här djuren på hälften och lägger ut dem på varsin sida. En väldigt, väldigt konstig handling som jag tänker, om du skulle göra det, Christer, om du skulle bara på stycka en ko hemma, vet du, och så börja på dela upp den, lägga ut den på åker med lite avstånd från varandra, så tror jag frun skulle fundera: vad håller han på med idag? Alltså, det där gör ju inte vi. Varför gjorde de så? Och hur kunde Abraham veta vad han skulle göra med de här sakerna, med de här djurerna? Och bara för att få en glimt för att förstå att det här sitter i ett sammanhang, så kan man titta i Jeremias 34 kapitel. Det står om precis en sån här händelse. De män som hade brutit mitt förbund och inte uppfyllt villkoren i det förbund de slöt inför mig ska jag behandla som kalven de högg mitt i tu för att sedan gå fram mellan styckena. Stormännen i Juda och Jerusalem, hovmännen och prästerna och hela folket i landet som gick fram mellan kalvens två delar, de ska jag utlämna åt deras motståndare och dödsfiender, och deras lik ska bli till föda åt himlens fåglar och markens djur. Usch, vilken berättelse. Alltså, vad är det här för något som beskrivs? Jo, det är ett kontrakt. Det är ett förbund. Idag när vi gör ett kontrakt och jag skriver ett avtal på skolan, då tar jag ett papper och så skriver jag vad avtalet gäller, och så längst ner så skriver jag under och så motparten skriver under, och så har vi gjort ett kontrakt och det är giltigt. Men på den här tiden hade man inte papper man skrev, utan man gjorde kontraktet i handlingar. Så man agerade ut kontraktet, och handlingen visade på vad som skulle hända mig om jag bröt kontraktet. Förstår ni? Så det Jeremia beskriver är: det som händer om du bryter kontraktet, det är att det drabbar dig samma sak som de här djuren som hade delats och klyvits. Alltså, det är en dramatisk beskrivning av en händelse av vad som innebär om jag bryter det här kontraktet. Så det är en kontraktshandling. Och Abraham förstår ju att Gud vill sluta avtal. Han vill sluta kontrakt med mig. Så han förbereder det här kontraktet genom att klyva de här kropparna, dela upp dem och lägga ut dem så här. Och så står det sen att Abraham faller i dvala. Och man förstår att han är skakad i sitt innersta. Någonting oroar honom. Och det är säkert alla de här sakerna. Vad ska hända med framtiden? Vet allt det man har orsakat att oroa sig för inför framtiden. Och i den här oron, i den här dvalan, så uppenbarar sig Gud och talar till Abraham. Och någonstans både berättar om allt det svåra som ska hända med hans släktingar framöver. Men också ett löfte om att det kommer att ordna sig till slut. Ni kommer att bli välsignade. Men så kommer det till slut det som är intressant. Det är för att när sen vi läser i slutet på berättelsen, så står det att en eldstod eller ett fyrfat vandrar mellan de här kropparna. Och vi som kan Bibelns berättelse, vi vet att en eldstod, det förekommer som en symbol för Guds närvaro när han för folket ut ur fångenskapen i Egypten på väg till det förlovade landet. Alltså elden och fyrfatet, det är en bild på Gud. Så det berättelsen beskriver är hur Gud ensam går mellan kropparna. På den här tiden så var det så att när man slöt ett förbund, då var det sällan kungen som behövde gå mellan kropparna, utan det var alltid vasallerna, slavarna, de här lägre stående som gick mellan kropparna. Och skulle kungen gå, så var det alltid kungen och de andra som gick genom kropparna, mellan kropparna, alltså slöt ett förbund. Men här beskrivs det hur det bara är Gud som går mellan kropparna. Alltså, vad säger det här för någonting? Jo, det säger det att när Gud sluter förbundet med Abraham, så bygger det helt och hållet på Guds löften och ingenting på Abrahams förmåga. Alltså, löftet säger, det Gud gör inför Abraham, och säger så här: Abraham, det spelar ingen roll hur många gånger du bryter det löfte som vi går in. Det spelar ingen roll om du gör det 50 gånger eller 100 gånger. Jag kommer att stå fast vid mitt löfte. Oavsett om du bryter löftet, så håller jag fast vid löftet. Och i det här så ryms hela det kristna evangeliet. För om vi då tänker efter, vad är det som sägs i den här texten? Jo, någonstans säger Gud om sig själv att jag är beredd att låta min odödlighet erfara dödlighet. Att låta min oändlighet erfara ändlighet. Att låta min kraft erfara kraftlöshet. Att låta det omöjliga bli möjligt. Att låta min kropp slitas sönder, säger Gud om sig själv. Och på en gång så kopplar jag det här till en berättelse som går hela vägen fram till Nya testamentet om Jesus. Den här berättelsen pekar hela vägen fram till korset. Hur visar Gud att han står fast vid sitt löfte? Hur gör han det? Jo, han dör på ett kors. Han låter det drabba honom som han visar i den här berättelsen. Han säger: jag håller fast vid ditt löfte. Abraham, även om du bryter löftet, så ska min kropp slitas sönder. Inte din kropp. Det är mig som kommer att dö. Inte du som kommer att dö. Det är jag som tar det här på mig fullt ut. Det handlar inte om vad du ska göra. Jag står fast vid dig oavsett om du står fast vid mig. Förstår ni vilket löfte? Vilket kontrakt som Gud sluter med Abraham. Och indirekt till vilket då? Till hans folk. Och vilket är Abrahams folk? Alla de som tror. på Gud. Alla vi som sitter här, alla vi som vill kalla oss för kristna, vi är inneslutna i det här förbundet, i det här kontraktet som Gud ger den här gången för, vad kan det vara, 3500, 4000 år sedan eller vad det kan vara. Frågan finns ju fortfarande. Vågar jag lita på det här löftet? Jag menar, om Gud säger så här och gör det här, hur ska jag lita på det här? Kan jag våga lita på att det här är sant? Det är den stora frågan, tänker jag mig. Och någonstans där kommer det till att uppenbarligen är det så att Abraham, han vågade lita på det här. Han fäste sitt ankare i det här löftet. Och det här blev det som gjorde att han höll fast i tro genom alla svårigheter. Och jag tänker mig så här, hur ska jag få detta ankare att fästa sig i Gud och inte i alla omständigheter? Hur fäster jag mitt ankare i Guds löften och inte någonting annat? Hur gör jag det? Nummer ett tror jag är att vi ska göra precis som Abraham. Det Abraham gör är att han går till Gud med sin längtan och sin oro. Han säger till Gud, men hur ska jag kunna bli en far? Hur ska jag kunna? Han går till Gud med de här frågorna. Det första du behöver göra är att gå till Gud med din längtan, med dina frågor. Inte lämna Gud utanför. En av mina lärare från Örebro teologiska högskola heter Josef Bergdahl. En väldigt god vän till mig och trevlig och rolig person. Och han var hos mig i predikan en gång i Mälarkyrkan. Och då berättade han en berättelse som var så här om han själv. Josef, ni som känner Josef vet att han är inte en lång man. Han är en rätt så kort person. Han blev kristen när han var i 18 års åldern. Och så berättade han hur han, när han blev kristen, blev så otroligt förälskad i en tjej. Problemet var att tjejen var ju så lång. Och Josef var så kort. Och så sa han i den här gudstjänsten, men vet ni, jag bad till Gud och Gud hörde bön. Och alla vi som satt där och tittade och tänkte, hur kort var Josef innan i så fall? Och så sa han, men Gud svarade inte på bön som jag föreställer mig. Jag bad till Gud, gör mig längre så att jag är tillräckligt lång för den här tjejen som jag är förälskad i. Utan så sa Josef, Gud svarade på bön genom att göra någonting med min självbild. Han helade min självbild. Och så tog han det som ett exempel. Och jag tycker det är så bra exempel så jag tar det idag. Alltså, när vi går till Gud med vår längtan. Och det må vara den mest knasiga längtan du kan hitta i ditt liv. Som typ, gör mig längre. Så att den där tjejen som jag tycker är så söt. Och som är så lång ska bli intresserad av mig. Så kan man gå till Gud med ett ärligt hjärta och göra det. Och säga, Gud, hör min bön. Men du får vara beredd på att du får ett annat svar och en annan lösning på din bön, okej? Du kan få ett annat svar än du har förväntat dig. Men när vi går till Gud med våran längtan så vill Gud besvara det. Det är som ett sätt för Gud att dra oss nära honom. Och jag tror att det var det Abraham gjorde. Han gick hela tiden till Gud. Med sin oro, sin längtan. Han gjorde det. Och någonstans, vad händer då? När han gör det så svarar ju Gud honom. Gud ger honom ett kontrakt. Som gäller för oss än idag. Det andra är att någonstans se till att fokusera på det viktiga. Det finns så många saker som kan distrahera oss i vår tro. Och som vi tror är viktiga. Men se till att alltid hålla fokus på det som är centrum. Inte fastna i alla detaljer hit och dit, utan tänka, vad är centrum, vad är det centrala, vad är det viktiga? Och då någonstans tror jag det kan vara en hjälp för dig att förankra dig och sätta ankaret i Guds trofasta löften som är orubbliga, som Hebreerbrevets författare skriver. De är orubbliga. Så att du inte sätter ditt ankare i sånt som förändras. Och då kommer du bara driva omkring. Som en vindflöjel. Åt alla möjliga håll. Abraham trodde Gud. Han trodde inte bara på Guds existens. Han trodde Gud. Han hade tillit till Gud. Och den tilliten uppmuntras vi att någonstans våga lita på. Och djupast sett så är ju exemplet som påminner oss om att våga lita på det är korset. Därför att där visar Gud på att han håller sitt löfte hela vägen ända in i döden. Det är Guds löften. Oavsett vad du gör eller jag gör, så är han kvar. Fast, orubblig i sitt löfte till dig och mig, oavsett livets omständigheter. Och precis som Abraham får vi förankra våra liv i hans löften. Det håller. Nu ber vi. Jesus Kristus, tack för att du har gett oss de här berättelserna som å ena sidan känns så otroligt stora men som ändå pekar på samma sak. Du Gud håller att hålla på. Du Gud förändras inte. Oavsett om vi förändras så är du där och håller fast. Och hjälp oss att förankra våra liv i dig. Inte allt det runt omkring som så lätt driver och förändras och kanske försvinner, Herre. Utan hjälp oss att sätta vårt ankare i dig och i dina löften. Tack för att du är med oss alla där vi är. Amen.